Du lyssnar på Tysklandspodden, en podcast från Goethe-Institut Schweden. I den här podcasten står Tyskland i fokus. Du hör samtal om litteratur, aktuella samhällsfrågor och kulturdebatter. Ibland är avsnitten på svenska, ibland på tyska och ibland både och. I det här avsnittet hör du ett samtal om den tyska musikmetropolen Düsseldorf. Du hör Mats Almegård, journalist och Tysklandskännare med ett särskilt intresse för tysk syntmusik. Och Anna Bäverfeldt, specialist på krautrock och grundaren av klubben Hallo Gallo, som i över 15 år spelat tyska vinylskivor på Stockholms krogar och barer.
Jag ska börja med att säga någonting om att själva upprinnelsen till det här samtalet är ju en film som kom tidigare i vår som heter Düsseldorf, Skåne. Som Patrik Blomberg bok har regisserat. Och den har ju vi sett. Och vi fastnade ju mycket för det första ordet i den där titeln, nämligen Düsseldorf.
Ja, självklart. Det blev ju så illa tvungen att titta. Jag såg den faktiskt redan på, den hade någon sorts smygpremiär på Göteborgs filmfestival. Mm. Då såg jag den. Då hade jag liksom inte börjat snacka så mycket om filmen ännu. Men jag hade ju hört titeln och jag visste att den skulle, ungefär vad den skulle handla om, att den skulle ha en massa bra musik. Så det var ju ett måste att se den.
Såklart, såklart. Jag hade ett samtal med Patrik Blomberg bok på Fyrisbiografen i Uppsala. Mm-hmm. När den premiär visades där. Och då kunde jag ju konstatera att det är ju ganska lite Düsseldorf i filmen. Så jag tänker att vi går direkt på det som vi egentligen vill, det är att prata om Düsseldorf ju. Eller hur?
Det håller jag med om.
Ja. Även om filmen var bra. Och den börjar ju med att en radioröst avar en Kraftwerk-låt. Men Patrik Blomberg bok berättade för mig att det var för dyrt att köpa loss Kraftwerk-musik. Så att det fick bli annat istället. Det är ju massa annat bra på den. Men Düsseldorf då, 630 000 invånare ungefär. Huvudstaden i Nordrhein-Westfalen. När var du där senast?
Jag var där 2019, var jag där senast. Och gjorde faktiskt en egen liten sån ljudpromenad, soundwalk, fast på cykel såklart i härlig Kraftwerk anda. Och också för att kunna ta mig runt även lite utanför stadskärnan, sådär, till de ställena man ville ta sig till. Så att jag gjorde lite sådana där musikaliska nedslag på olika ställen som jag ville besöka. Började såklart med Klingklang-studion. Eller man börjar på stationen, självklart. Med det viktiga spår 17 och så vidare. Men jag kom ju med tåget så. Men sen hotellet där jag bodde hade att man kunde låna cyklar gratis och ta sig runt på. Det hade de såklart. Det var en härlig gammal tjusig retrocykel i härlig Kraftwerk-anda. Och när jag checkade ut den så tänkte jag, nu kan jag åka runt det här. Så kan man cykla runt lite i stan. Då hade såklart ingen pakethållare, ingen cykelkorg. Hur tar man sig runt med skivor på en sån cykel, undrar jag. Så att jag kände mig lite fånig när jag liksom hade en väska sådär över. Men jag cyklade runt ändå och tog mig först ut i Klingklang-studion på Mintorpstrasse. Sen vidare till Musikhögskolan där Alf och Florian pluggade tillsammans i slutet på 60-talet. Robert Schumann.
Du åkte till Düsseldorf för att göra detta, gissar jag. Det var inte så att du var där i stan av en annan anledning.
Nej, jag gjorde en större resa i Europa. Och då var ju Düsseldorf ändå det självklara stället att stanna på vägen tillbaka till Sverige. Jag hade varit nere i Sydeuropa.
Ja, men för jag har inte cyklat runt i Düsseldorf, så att du leder i Kraftwerk poäng med 1-0. Men jag åkte tåg till stan i alla fall, men det gjorde ju du med, så att vi säger att det är 2-1 då. Men jag åkte runt och tågluffade med min vän Per 1992. Och Tyskland var såklart ett givet stopp för mig, jag pluggade tyska då. Och Düsseldorf ville jag till just för spår 17 på Hauptbahnhof.
Och jag minns tagits en klassisk bild av Kraftwerk, kan vi nämna.
Precis, och det sitter en plakett på någonstans på, jag kommer inte ihåg om det var precis på spåret eller om det var nere i någon slags kulvert, men där står den i alla fall att här spelades Kraftwerks Trans-Europa Express in. Och jag åkte dit bara för att titta på den där skylten mer eller mindre och för att gå förbi då på Mintropstrasse 16.
Det ligger ju ganska nära
det stationen, supernära.
Det är ju gångavstånd.
Verkligen. Men jag såg ju inte speciellt mycket av den där studion, för att man ser ju bara en dörr. Det stod någon, jag tror det var någon elektronikfirma som hade flyttat in, vilket
ja,
kändes logiskt.
Ja, det är ju en gammal fabriksbyggnad som jag tror att Kraftwerk också fick tillgång till på något sätt via, om det var Alfs föräldrar eller pappa eller någonting som styrde upp den där lokalen. Så det är ju en typisk industribyggnad, så man får liksom gå in genom bara en liten port, anonym port, till en liten innergård och sen... Men, så att, ja, men det är ju såklart, kommer man dit och tror att man ska se något stort kraftverk relaterat så blir man kanske besviken. Men man har åtminstone varit där.
Man har varit där, det är lite som att gå till Hansa Studios i Berlin. Då ser man bara en skylt där man kan, bredvid ringklockan så står det Hansa Studio.
Precis, men man stannar ändå lite andäktigt.
Man stannar där. Ja, nej, men jag berättade det där för min lärare som jag hade på tyska B på universitetet och han blev helt förvånad. Han bara, vad ska du göra i Düsseldorf? För han kom därifrån och tyckte att dit åker man ju inte som, som ung tågluffare.
Men det finns ju jättemycket. Alltså, arkitekturen, det, okay, det är kanske en typisk åsikt man har om sin egen hemtrakt på något sätt, för man har redan sett allting.
Jag
men kommer
det.
Man utifrån finns det ju massa både väldigt konstrelaterat, arkitektur, musikrelaterat.
Det som var bra för oss var i alla fall att han då tyckte att vi var hopplösa men sa att ni kan bo hemma hos min mamma och pappa i Mettmann som är en liten förort till Düsseldorf. Så där bodde vi och Frau Meuser stod och väntade med maten när vi kom hem från våra utflykter. men, och då hade jag ju lyssnat på Kraftwerk ganska länge. Jag kommer ihåg att min bror introducerade mig när jag var i 9-årsåldern kanske med den engelska versionen av The Model. När började du intressera dig för Kraftwerk?
Jag tänker just Kraftwerk har nog de flesta ändå hört på något sätt. Det har ju swishat förbi om man bara är lite musikintresserad. Men jag tror att jag började lyssna mer aktivt på musik från, det är ju särskilt 70-talet som jag är såld på när det kommer till den tyska musiken. Och jag tror att det var på 90-talet, mitten, slutet av 90-talet. Och jag, ibland har jag funderat lite på hur det började. Men jag tror att det delvis kan ha haft att göra med att det kom ut en hel del skivor på CD som inte hade funnits länge att få tag på vid den tiden. Så det blev mer tillgängligt att få tag på skivor med Kraftwerk och Neu istället för att rota bland de gamla i de gamla vinylbackarna och sådär. För just i Sverige är det, har det aldrig varit särskilt enkelt att få tag på musik från det tyska 70-talet. Kanske inte, ja, 80-talet kanske lite lättare, men 70-talet lite svårare.
Mm.
För det var inte jättemånga i Sverige som lyssnade på den här musiken när det begav sig.
Verkligen inte. Men och jag tänker, om man kikar på Wikipedia, Musik aus Düsseldorf, då delar de in det i tre generationer och det tycker jag ändå är en ganska rimlig indelning eller
ja,
något som vi ändå
rimligt.
Kan utgå lite grann ifrån.
Lite som 70-tal, lite 80-tal, sen lite fram till millennium och runt millennium.
Precis, ja. Precis. Så att det är 70 som är den första generationen. Och där känner jag ju att eftersom du har drivit klubben Hallo Gallo i många år, du har kallat dig, jag vet inte om du gör det fortfarande, men du har kallat dig Kraut Anna, DJ Kraut Anna.
Ja, jag har nog inte kallat, eller har
du
jag
kanske
det?
Inte har
jag
gjort
vet
det,
inte. Det
men
var,
du har varit känd som det ju.
Det var hon som drev stället där jag startade upp klubben, som hon skulle skriva, heter man Anna behöver man ju ha någon slags epitet, och då liksom fick det bli Kraut Anna.
Just det.
Så att det är väl därifrån det kommer på något sätt. Sen är det ju slagkraftigt såklart.
Men... Just mycket slagkraftigt. Jag kommer ihåg att det var så jag lärde känna dig också. För
okay.
att jag var på klubben och sen gjorde jag en intervju med dig för det som inte hette elektroniskt i P2 som vi fortfarande gör, men ström i P2.
På den tiden, ja.
Precis. Och då var du med och pratade om just Kraut.
Mm.
Men den här första generationen då som du är mest inlyssnad på, jag kanske tillhör den andra generationen när det blev sent 70-tal, tidigt 80-tal, är nog mer mitt Düsseldorf så att säga. Men i den här tidiga generationen, där ingår ju Kraftwerk som vi redan har nämnt, Neu
ja.
Och La Düsseldorf. Och vad skulle du säga mer? Finns det fler band från Düsseldorf som är viktiga där?
Just i början där så är det ju de som är relaterade lite till Neu Kraftwerk. Band som bildades i kölvattnet av det. Jag tänker att utöver de självklara, nu är det ju Düsseldorf jag har fokus på att prata om, annars händer det ju ganska mycket i Köln också kring den här tiden, och väldigt mycket kring producenten, ljudteknikern Conny Plank, som jag tänker att vi kanske kommer nämna
han
i flera
kommer
olika sammanhang
några gånger,
för han var ju inblandad i väldigt mycket av det som hände både på 70-talet och 80-talet fram tills att han gick bort 87 87 tror jag. Så att jag tänker att ska man fokusera just på Düsseldorf-banden, så är det nog dem vi kommer zooma in lite mer på.
Just det, precis. Men, och när du säger att det hände saker i Köln, så tänker du säkert på Cannes.
Ja.
Och så fanns det också, vad fanns det mer? Faust höll på den här tiden.
Ja, de höll ju till lite i Vimme, om jag förstod det rätt. Mm. Och sen är det ju, jag tänker att de, jag tror att Connys studio låg någonstans i Köln-trakten, men det är ändå så pass nära. Jag tänker att de två städerna befruktade varandra lite när det kom till traditionen. Och sen har vi ju liksom såklart Berlinskolan ungefär samtidigt, som var ganska stor, men den låter ju lite annorlunda, den musiken som kommer därifrån. Mm. Man pratar Klaus Schulze och Konrad Schnitzler. Men just från Düsseldorf tror jag ändå att det är, börjar någonstans med att Ralf och Florian träffas i slutet på 60-talet. Så det är nog där man ska börja och sen liksom.
Just det. De träffar varandra, och det vi försöker ringa in här är ju då det som har beskrivits som krautrock. Och det är ju egentligen ingen titel som någon tysk kommer på, såklart. För att det här är ju en brittisk musikjournalist, du vet säkert vem.
Jag kommer inte ihåg vad han heter, men jag tror också att just vem som myntade begreppet så där är lite oklart.
Ja.
Det finns ett visst bildbevis för att det har förekommit i någon recension, men jag tror inte att den som skrev den recensionen gjorde det till ett begrepp själv, utan det plockas ju upp på olika sätt. Men det finns ju också bildbevis på att det skrevs på olika flyers tidigt, även i Tyskland att man använde sig av det. Så jag tror att det var ett sånt där begrepp som liksom kom lite från olika håll och ändå användes. Och även om det är ett liksom delvis nedlåtande begrepp, så kan man ju ändå göra det till sitt, tänker jag. Det är ganska många genrer som punken eller funken, musik som, alltså det finns ändå någon slags kraft i det här som är lite skitigt eller fel, eller att man gör det till sitt och gör det till sin genre. Det gjorde ju däremot inte de tyska musikerna kring det här begreppet. De ville ju kalla sin musik, om man skulle nu kalla det för någonting, för kosmische.
Just det, den kosmiska musiken. För kraut är, precis som du säger, det är ju lite nedlåtande. Det är ett begrepp som går tillbaka till hur britterna kallade nazisterna eller tyskarna under andra världskriget, nämligen the krauts, som käkar sauerkraut och surkål. Mm. Men det som är intressant med begreppet är ju också att det, eftersom det blir på något sätt ett avståndstagande från det här, samtidigt som man gillade musiken, men man säger ju att de gör inte brittisk musik. Och det är ju liksom, tycker jag, en grej som svetsar ihop, eller som i alla fall de flesta av de här banden säger ju, att vi vill inte göra amerikansk eller engelsk popmusik. Vi vill göra något annat. Och kosmische var ju ett sätt för dem att gå runt liksom poptraditionen från den anglosaxiska världen. Att man kikar ut i rymden istället, eller man söker andra vägar. Liksom.
Ja, men det fanns ju en ganska stark känsla vid den här tiden, om man pratar om sent 60-tal, att vilja, att inte behöva blicka bakåt. Man ville titta framåt. Man ville göra någonting annat. Michel Rother pratade ju om, han använde sig av begreppet Stunde Null.
Och Michel Rother var då en av de tidiga medlemmarna i Kraftwerk. Och så gick han vidare.
Som sen bildade Neu tillsammans med Klaus Dinger. Och som fortfarande är aktiv. Och ofta är den som uttalas i intervjuer och sånt, när man pratar om den
här
tiden.
Och som snart kommer till Sverige.
Precis.
Det tror jag också. Och så, jag tänkte på det här med att inte vilja blicka tillbaka. Det är ju inte bara inom musiken som det är så. Eller det fanns två parallella rörelser i efterkrigstyskland. Det här, under den här perioden så var det ju Västtyskland, och var ju delat från öst av segrarmakterna i andra världskriget. Och det fanns ju dels det som kallades för Vergangenheitsbewältigung, där man gick tillbaka till andra världskriget och försökte bearbeta skulden efter Holocaust, alltså stora massutrotningen av framförallt judar, homosexuella och andra. Men så fanns det också den här känslan av att vilja göra något helt nytt och visa att tyskarna på 60-talet hade ingenting med det här, eller i alla fall de unga på 60-talet ville inte ha någonting, de ville inte stå för det här krigsarvet, nazistarvet. Och jag tänker att ett band som Noi, alltså själva bara bandnamnet säger ju verkligen att det här är något nytt, vi vill göra något nytt. Och Kraftwerk är ju också sådana. Sen så, nu kanske det blir lite rörigt, men du nämnde Köln förut, att det är väldigt nära. Och jag tänkte på det igen nu när du pratade om Joseph Beuys, som var intresserad av radiovågor och sånt. Det pågår ju väldigt mycket, både inom konsten men också inom den seriösa musiken. Vi har Karlheinz Stockhausen som är banbrytande Köln på Westdeutsche Rundfunk. Och han spelar ju också troligtvis en roll för Kraftwerk. Alltså Ralf och Florian möts ju på musikhögskolan. De kommer från ganska burgna hem. De är inte fattiga direkt, utan de har ju också en otrolig bildningstradition med sig när de börjar göra musik. Och det hörs ju också på Kraftwerks musik, tycker jag, att de har en klassiskt orienterad ådra. Håller du med om det?
Det håller jag med om. Och band som Can till exempel hade ju också, i alla fall några av medlemmarna, en bakgrund, till och med någon av dem. Och det var Holger Jukai som studerade för Stockhausen. Så det är många som har den, kommer ifrån den mer akademiska världen. Men samtidigt som man kan ha med sig det sättet att komponera musik på, som kanske skiljer sig mer från poprocken och så vidare, så kan det ju också, de hade ju också med sig förväntningar om att de skulle göra någonting annat än musik. Så att det var inte heller helt självklart. Det fanns ju vissa, jag vet, när Kraftwerk började ju del, ja, jag kan prata länge om Kraftwerk och vad som fanns före Kraftwerk och vad som kom sen och så vidare. Men en tidig version av Kraftwerk innehöll ju utöver Ralf och Florian Klaus Dinger på trummor, Michel Rothe som vi har nämnt också. Och där fanns det ju vissa, att de sen gick vidare och bildade Noi var ju delvis för att Klaus Dinger hade lite problem med att det blev någon slags liten klasskonflikt där. Han ville inte hålla på så mycket med syntar och dyra syntar, den sortens musik. Han ville göra någonting annat. Så att jag tror att det var nog ganska tydlig schism lite där mellan de som ville göra lite mer punkigt och de som kanske ville, jag tror att de tekniska syntarna var ju svindyra, de kostade ju hundratusentals kronor motsvarande på den tiden. Det var ingenting man höll på med om man inte hade möjlighet att skaffa sig de här, eller om man byggde eget som Kraftwerk delvis gjorde också såklart. Men jo, men det är klart, bakgrunden är ju delvis från musikhögskolorna, så man märker ju att det är den sortens musik som ligger bakom snarare än traditionella poprocken.
Just det. Och sen just det här att man vill värja sig från den amerikanska och brittiska inflytandet, så då söker man sig en annan väg, och då kanske man går via både det klassiska, men vad det gäller det kosmiska så tänker jag att det fanns ju säkert de som lyssnade väldigt mycket på ragor från Indien och alltså mer musik från andra platser än just kanske London och New York. Men Kraftwerk börjar ju som ett, för du sa att syntarna var så dyra, och de börjar ju mer eller mindre som någon slags traditionellt band. Michel Rothe spelar gitarr. Orgel och
tvärflöjt.
Ja, precis.
Om man pratar om Ralf och Florian.
Ja, men precis. Michel Rothe spelar gitarr, Klaus Dinger, trummor. Mm. Så det är ju först lite senare som Kraftwerk blir det här robotbandet som de flesta, om man säger Kraftwerk, så tänker nog de flesta på
Autobahn och senare...
Ja, jag skulle nästan till och med säga att efter Autobahn, alltså kanske från Trans-Europa Express, Die Menschmaschine, alltså den här klassiska sättningen med Karl Bartos och Wolfgang Flür också, där det bara är syntar eller elektroniska trummor.
Och det är ju det, den sortens musik de själva också vill ska leva vidare och fortfarande gör idag. De har ju delvis tagit avstånd lite från de här första tre skivorna som är de som jag mest lyssnar på. Just för att de inte riktigt tycker att de... Det var inte riktigt där de var färdiga på något sätt. Utan det var först sen som deras sound verkligen etablerades. Men där har de nog också varit lite oeniga om. För att jag tror att... Det är nog mer Ralf än Florian som vill att det ska börja med Autobahn och senare.
Oh ja, det tror jag också.
För Florian men när du och tvärflöjten säger... och det där, liksom det tidiga som det, ja, det är riktigt bra grejer. Det ska man inte.
Men när du säger de tre första skivorna, vilka är det du tänker på då?
Kraftwerk 1, Kraftwerk 2 och så Ralf, den skivan som heter Ralf och Florian.
Just det.
Enkelt. Mm. Trafik, de skivorna med trafikkonen på.
Mm. Just det, klassisk kraftverk-ikon, alltså rent estetiskt, höll jag på att säga, men designmässigt. Jag började nog själv lyssna på de lite senare sakerna. Som sagt, jag blev introducerad till The Model, som ju var med på Die Menschmaschine från 78. Men jag tycker att för det som du nämnde tidigare också om att låtarna heter saker som man skriver låtar om en viss teknisk innovation till exempel i Kraftwerks fall. Du nämnde Morgenspaziergang, alltså en promenad. Men jag tänker också på Schaufensterpuppen från Trans-Europa Express som är då The Showroom Dummies. För jag tänker att den säger också någonting om Düsseldorf under den här tiden. För det är ett Västtyskland som har fått en massa pengar, Marshallhjälpen. Det går bra för Tyskland, det är Wirtschaftswunder, alltså det ekonomiska undret efter att landet hade legat i spillror. Och Düsseldorf, som då är huvudstad i Nordrhein-Westfalen, som är en starkt industrialiserad delstat i Tyskland, är ganska framgångsrik. Det finns mycket pengar där och det blir också modets huvudstad. Västtyskland var ju, de hade Bonn som huvudstad, men alla som gillar Bonn, ursäkta, men det man hör av många tyskar är att det var ju en icke-ort. Det var bara där man hade en regering, men i övrigt fanns det ingenting. Och då poppade det upp möjligheter för de andra västtyska städerna och Düsseldorf tog då mode och ekonomi i viss mån, även om Frankfurt am Main har varit den stora börsstaden.
Jag tror det fanns en hel del reklambyråer och liknande också. Det tror jag i alla fall Klaus Dinger brukar prata om. Den här klassiska första Noi-skivan.
Ja.
Där det sprayat Noi, utropstecken. Och själva bandnamnet kommer ju från hela den här känslan av att man ska sälja någonting. Mm. Någonting nytt, här har vi det.
Just det.
Klatschigt i neon på något sätt.
Mm.
Som jag också har sett används i... Jag gick in i en bokhandel när jag var i Düsseldorf och de hade nyheterna, hade de liksom den här loggan Noi. Det är lite roligt. Den har liksom gått varvet runt från att vara så här anti-reklam, rolig konstig grej till att användas igen som något man gör reklam för. Men jag tror att det fanns många reklambyråer och...
Absolut, nu hoppar jag sig vidare då till andra generationen, men Deutsch-Amerikanische Freundschaft eller DAF, som är kanske ett av de viktigare banden för mig. Gabby Delgado López sa att de grundades på ett ställe som heter Ratingerhof, där punkscenen hängde sen. Och där bildades DAF och massa andra band, men det var också ett ställe där det liksom hände i slutet av 70-talet. Och de som kom dit, det var Josef Beuys, alltså konstnären, och hans konstkretsar och förmodligen studenter. Det var också alla punkare, PR-branschen, alla sådana reklambyråer, de gick dit. Jag såg en intervju med DAF från Red Bull Music Academy där de frågade vad bidrog reklambranschen med då? Intresset, svarade de då.
Ja, jag har nog hört något liknande faktiskt. Men jag tänker, DAF... de var ju ändå ganska kritiska på ett annat sätt. De är ändå mer baserade i något slags punkigt.
Absolut.
Och hela... För jag tror att de kände nog att de vill göra någonting annat om vi kommer in på 80-talet. De släpper de sin första skiva 80. När kommer deras första?
79 kommer den som heter Ein Produkt der Deutsch-Amerikanischen Freundschaft. Som ju i och för sig inte låter som Duff skulle komma
låter
att låta
sen. Lite senare, men de har ändå, jag tror ändå att det var någon slags liten protest. Känsla över det de vill göra. De vill göra någonting annat än det som hände. Som de tyckte kanske var lite flummigt och inte särskilt politiskt. Jag tyckte ju att ändå att det finns liksom ett tydligt politiskt ställningstagande. Eller kanske mer kulturellt ställningstagande i 70-talsmusiken.
Mm.
Här kommer de ändå och vill säga någonting om samhället.
Mm.
Om hur det är att växa upp och leva i. Och kommentera. Tänk Kebabtroj med låten till exempel. Är ändå någon slags... låttexter om hur det är kanske ha utländsk bakgrund och leva i Düsseldorf för den här tiden.
Mm.
Så att nog fanns det en liten skillnad, en liten schism där mellan. Jag tror inte att Duff lyssnade på Kraftwerk och Noi. Och jag tror snarare att de ville liksom tog lite avstånd ifrån den sortens musik och ville göra någonting annat.
Jag tror att punkscenen i Düsseldorf tog definitivt avstånd från Kraftwerk för att de klädde sig i skjorta och slips och kom från välbärgade hem. Men jag tror att Duff ändå hade respekt för det som Kraftwerk hade gjort eftersom de ville också spela med syntar och det var viktigt för dem. Även om den första skivan och även Declinen om till Bösen är ju punkskivor fast man har lite syntar med på ett hörn. Sen blev de ju på Gold und Liebe, men då hade de flyttat till London, både Gabi och Robert. Men jag vet inte om vi ska komma tillbaka till det, för jag tycker inte vi är riktigt färdiga med krautgrejen väl? Okay. Är vi det, eller?
Ja, man kan ju prata hur mycket som helst om både Kraftwerk och Noi, men jag tänker att...
Ja, vad var det som gjorde... För Noi har vi nämnt flera gånger, men vi har inte... Kraftwerk tror jag vi kanske... har pratat ganska mycket om. Men Noi,
de kommer vi flika in
de kommer liksom att komma
hela
in.
Tiden. På olika
men Noi, Anna, vad är det som är så fantastiskt?
Ja, men jag tänker, Noi bildades ju då av Michel Rother och Klaus Dinger som hade varit med i tidiga Kraftwerk. De ville göra någonting lite annat. Och då pratar vi ju om Klaus Dinger på trummor- och Michel Rother på gitarr och det är bara de två i bandet. Ganska avskalat sound som ändå på något sätt är det klassiska soundet som man förknippar med termen krautrock framförallt. Det här ganska typiska drivet som Klaus Dinger själv kallade för lange gräde eller endlåse till och med och som sen i efterhand har kallats för motorik. Soundet, de här otroligt monotona trummorna som bara maler på som ett tåg eller som ett flöde eller vatten som flyter fram på något sätt. Det soundet är ju det, när någon säger att det här låter krautigt så är det ju det man syftar på något sätt. Så de var ju ändå tongivande för den här tiden och hur det kommer att låta mer än vad Kraftwerk var vid den här tiden egentligen.
Mm. Men när man säger lange gerade, för det betyder ju en lång raksträcka egentligen, då tänker man ju om motorik, det motoriska bitet, då tänker jag ju ganska mycket på autobanen då. Och att det finns någon slags koppling, även om det inte låter likadant så finns det ju någon slags...
gemensam utgångspunkt tror jag i det här med framåt.
Ja men eller hur, och autoban för Kraftwerk eller Trans-Europa Express där det handlar om att imitera hur tåget låter som tar en från Düsseldorf till Paris.
Ja, och kopplingen till att man gör musik som på något sätt låter som det man tänker på.
Mm.
Att det finns den kopplingen.
Och hela tiden en framåtrörelse som vi har varit inne på. Att man inte tittar, man, i och för sig på baksidan på omslaget på autoban så ser man ju bandet i backspegeln. Men i övrigt så känns inte musiken som att man tittar i backspegeln så mycket.
Nej, autobanskivan är lite både och tänker jag också. Där har de inte riktigt gått vidare till senare, ännu mer lite mer futuristiska och också avskalade lite mer minimalistiska uttrycket som är mer typiskt för Kraftwerk. Så där finns ju både den här lite 70-tals, det är till och med, jag tror till och med Ralf har långt hår på, eller?
Jag tror också det.
Men och jag menar Hallå Gallo, den låten är ju så klassisk. Det är ju där man ska börja gräva om man vill gräva i det tyska 70-talets typiska sound, tycker jag. Och de här härliga ordlekarna kring namnen som många tyska, jag vet inte om det är typiskt för andra genrer också, men inom de här genrerna finns det i alla fall väldigt mycket roliga ordlekar med Hallå Gallo, Halligalli och Flow Motion istället för Slow Motion och ja.
Mm.
Det tycker jag är underbart.
Jag tänker att det var väl något som kom sen också med Neue Deutsche Welle. Där känns det också som att det finns en lekfullhet med texter och ord. Och Neue Deutsche Welle är ju då den tyska varianten av Nya Vågen som det heter här i Sverige, eller New Wave i England. Och den är ju också influerad av de här föregångarna om vi ser på Neu och Kraftwerk som just det. Alltså i alla fall Kraftwerk fortsatte ju, men de blev ju efter Computerwelt 1981 så känns det som att de kanske trixade in sig lite för mycket i studion och hade lite mer problem än någon slags output. Jag menar, Electric Café kom sen 86, men det var ju en sån där skiva som alla gick och väntade på och väntade på och väntade på. Så när den väl kom så tror jag att många var i alla fall i början rätt besvikna.
Ja, det blev nog lite idétorka där, men då hade de gjort väldigt mycket och väldigt bra grejer.
Ja, ja.
Och det är så bra kvalitet på deras skivor också. Det är få låtar som känns överflödiga på något sätt. På så sätt har de ju gjort väldigt många bra grejer tills de kommer till den här idétorkan. Så det är inte så konstigt att den någon gång dyker upp. Men det är klart, Kraftwerk efter 80-talet är ju inte riktigt samma sak längre.
Nej, men då handlar det ju ganska mycket om någon slags remix, recycling efter, alltså The Mix kom väl 91 tror jag. Och efter den har det ju inte, ja det har kommit en Tour de France soundtracks också. Men annars är det ju live-skivor och remix-skivor och sådär.
Och enskilda soloprojekt kanske.
Och enskilda soloprojekt, precis. Men jag tänker på just det här med Deutsche Welle, för där fanns det ju också band som antingen lät ganska punkiga, syntpoppiga, men det fanns också, där fanns det ju ren pop. Så var det ju med Nya Vågen här i Sverige också. Det känns som ett ganska brett spektrum av band. Nya Vågen säger ju egentligen ingenting om hur något låter väl, eller?
Nej, det gör det ju inte heller inom filmen så där jättemycket annat än att det är en, på något sätt en fortsättning av någonting. Och samtidigt ett nytt steg. Så att det är ju brett, men den kosmiska musiken är också väldigt bred, låter väldigt olika, så det här med att stoppa in i genrer är ju alltid lite småproblematiskt. Men det är ju för att alla vet ju vad man menar när man pratar om Neue Deutsche Welle eller när man pratar om kosmisk eller krautrock, så att det är ju ändå ett behändigt sätt att sätta någon sorts lapp på vad man pratar om.
Men vad hände med Neue? De släppte...
Ja, Neue släppte ju egentligen bara 3 plattor. Sen drog ju Rother vidare till Forst där han ville prata lite med Kluster om att kanske göra någonting tillsammans med dem. Och där blev han kvar och bildade Harmonia tillsammans med dem. Så kom Brian Eno med där på ett hörn också och gjorde massa bra musik. Så Rother kom egentligen inte tillbaka och gjorde så mycket mer med Klaus Stinger efter det. Utan Klaus bestämde sig för att bilda La Düsseldorf tillsammans med sin bror Thomas. Och även Hans Lampe på, han var väl egentligen trummis men han spelade nog mest synt tror jag för att de skulle dela upp det lite där mellan varandra. Så att de bildar ju bandet La Düsseldorf som ju man måste nämna när man pratar om musik från Düsseldorf. Första skivan heter Düsseldorf. Första låten heter La Düsseldorf. Andra låten heter Düsseldorf. Eller om det är tvärtom. Så de gillar att vara lite förvirrande. Och det ska vara lite humor i att man inte riktigt vet vad man pratar om.
Är det en hyllning till staden, skulle du säga?
Ja, det skulle jag faktiskt säga. Om man tänker på vad låttexterna på de här 2 första låtarna ser ju. Att gå runt i stan och tar in lite, han går där i Gamla stan och pratar om att han går i Gamla stan och Jag menar, det finns väl kanske någon sorts liten underliggande kritik också, men jag uppfattar inte riktigt som det. Jag tycker ändå att han låter ganska glad när han går runt där i Düsseldorf. Jag tycker nog man kan se det som en hyllning ändå. En självkritisk liten hyllning kanske kring.
Säger att det är så.
Klaus Dinge var ju ofta ganska kritisk. Så han är ju en punkare liksom, eller en hippie eller vad man ska säga. Så att det är klart. Men jag tycker liksom, döper man ändå ett band till sin stad, så någonstans blir det ändå en hyllning, tycker jag.
Just det. Nej, men jag tänker på Kraftwerk har ju stannat kvar i stan. Jag tror att Klingklang-studion flyttade, jag minns inte när, men de har ju ändå alltid stannat kvar där. Och jag tänker att det är också så här, DAF har ju upplösts, eller jag tror att Robert Girl kanske fortsätter under det namnet, men Gabby Delgado Lopez dog ju för 4 år sedan, pandemiåret, även om han dog i en hjärtinfarkt. Men det kom ett album som heter Nur noch einer med DAF. För där finns det en låt som heter Ein Kind aus dem Ratingerhof. Men DAF stack ju från stan ganska så snabbt. När de bestämde sig för att bli en duo, då flyttade de till London, för det var där det hände. Då kom de också till ett stort bolag, till Virgin, som på den tiden signade sådana här band som DAF. Och där hade de också,
som älskade den här musiken.
Som älskade den, verkligen. Ja, verkligen. Och som också, där de fick sina största hittar, det var då de gjorde Der Mussolini och sånt. Men de har ju, trots den här tillbakablicken då på den sista skivan, så känner jag att de kanske inte på samma sätt stannade kvar. Och de har pratat i intervjuer om att ja, men Kraftwerk kom från fel sida ren. De var rika, vi var inte det. Och vi kunde inte slå, för det var ingen som lyssnade på den här musiken i Düsseldorf. Så att de har ju något mer kritiskt perspektiv där också. Du nämnde Kebab Träume, den handlar ju egentligen om Berlin, för att det är Die Mauerstadt, murstaden.
Okej, så de vidgar ju
begreppen liksom så. Men jag tänker runt omkring, har du lyssnat något? Jag menar, DAF har du ju med dig, det ligger,
vad ja, du har här? Fyrhimmel ligger här. Med här. Ja. Den är ju så snygg, den skivan också.
Otroligt.
Det säger väldigt mycket om deras sound, tänker jag.
Verkligen.
Här är de verkligen en duo också. Där den här fina med siluetten.
Och inspelad av Conny Plank.
Precis. Och han var ju en tidig inspiration för dem. Jag får med att jag läste om att han gick på långa promenader med dem och pratade mycket om vilket sound de ville ha. Han var ju verkligen bra på det sättet att han lyssnade in och sen skapade ett sound utifrån den idé som bandet ville ha på något sätt.
Men där tänker jag också, för att precis på samma sätt som att Kraftwerk knoppade av sig, om man så vill, till Noi, och det fanns medlemmar som gick runt lite, så hade vi också i en tidig version av DAF, så var ju också Chris Lohas med. Han var med på åtminstone Ein Produkt, kanske också på Die Kleinen und die Bösen.
Det är många som knoppar av sig och bildar andra band, och de hänger ju ihop, många av de banden vi pratar om, på olika sätt.
Jo, han var med på Die Kleinen und die Bösen, nu har jag kollat. Men, och, för du har Liaison Dangereuse med dig också.
Det måste man ju ha med.
För det var ju Chris Lohas band som han hade tillsammans.
Och ganska typisk för det här soundet, liksom, som är det tidiga Neue Deutsche Welle soundet, tycker jag.
Precis.
Otroligt mycket punkare, men också mycket svängigare. Nu börjar man nästan prata om musik som man dansar till på klubbar på ett litet annat sätt nästan.
Tillsammans med Beate Bartel hade han det bandet. Som
från Neubauten, eller?
Ja, hon var väl med i någon tidig version av Neubauten, men hon var ju framförallt med i Malaria, som
just
var
det.
Ett stort Neue Deutsche Welle-band också. Men där tänker jag på, precis som du säger, att man spelade i klubbar, för Kraftwerks stora gärning, förutom att ha gjort fantastisk musik, är ju att de på något sätt la grunden både för hiphop och techno, när sen det exporterades till USA.
Bara en sån sak.
Men där DAF och Liaison Dangereuse, och sen också kanske Die Krupps, som ändå gjorde en bra skiva där i början av 80-talet, att det blev musik för kroppen och inte så mycket för hjärnan. För att om man ska vara kritisk mot Kraftwerk på något sätt, det svänger ju i och för sig, men det är jäkligt cerebral musik, är det inte det?
Jo, det är väl lite idéstyrt på något sätt och lite koncept. De är väl kvar lite det på ett annat sätt.
Alltså Ralf Hütter, när han börjar vicka på foten i någon låt när man ser dem live, så känner man att nu, det här är peaksväng.
Jag dansar hemskt gärna till både Kraftwerk och Neu och La Düsseldorf. Jag tycker det är röjmusik
ofta. Ja, ja, absolut.
Men det här är, det är kanske inte, ja, det är inte klubbigt. Det har inte det här klubbiga bitet riktigt på samma sätt. Det är nattlig musik. Ja, men mer av att man kanske liksom cyklar genom stan, den sortens nattliga känsla. Det är inte det här svettiga DAF, klubb, dansgolvs. Där finns någonting mer.
Mm, precis. Men så tänker jag på, finns det andra band i den här andra generationen, om vi pratar om den nu, som du gillar?
Jag tycker väl att vi plockar fram den ljusblå arenskivan med Rheingold.
Ja, såklart. Med den fantastiska singeln Dreiklangsdimensionen.
Precis, den stora hitten ändå.
Som ju måste nästan beskrivas som någon slags balearisk musik.
Ja, det kanske man kan säga. Här drar det ju mer och mer åt pophållet, tänker jag. Och det, jag tänker bara att den heter Dreiklangsdimensionen. Det här liksom just treklangen som man på något sätt föraktade nästan lite tidigare. Nu börjar man mer hylla den sortens musik på ett annat sätt.
Mm.
Så det här är lite poppigare och mer radiovänlig musik.
Mm. Och de var ju, tror jag själva har sagt också.
Också
producerat av Conny Plank. Men också de, till skillnad då kanske från DAF, som lite tog avstånd från Kraftwerks robotstil och körde mer svettig muskelmusik, så var ju de här extremt influerade av Kraftwerk, men ville göra det ännu poppigare, hur nu det är möjligt egentligen. Men ja, poppigt på ett annat sätt helt enkelt.
Ja, det är en annan stil också. Det är ju mer tydlig 80-talsstil om man tänker på hur de, deras approach på serien är mycket mer typiskt lite 80-tals neonigt och lite, klart det neoniga är ju också Kraftwerk när man tänker efter. Ja, men det går ju i varandra. Det är inga vattentäta skott här. Nej, utan det, 70-talet flyter in i 80-talet och man både gillar och tar lite avstånd och jobbar med samma producenter och i liknande studior och känner varandra och plockar medlemmar från varandra, och det är så det är i en stad, att det flyter ihop. Det...
Jag tänker också att det kanske är en bra storlek på staden. För att det blir som att alla känner alla kanske. Eller det gjorde de säkert inte. Men det är
man
lätt
går nog på varandras spelningar i alla fall. Det har koll på hur andra låter.
Mm.
Och så ser man någon som den där gitarristen vill vi ha med. Eller så där. Nu behöver vi en ny trummis.
Mm.
Så det, ja, men det tror jag. Jag tror definitivt man kan prata om att det finns ett sound, att man kan höra att musiken kommer ifrån Düsseldorf. Jag tycker det finns den sortens igenkänning på de här olika banden som ju gör att det är lätt att prata om dem på det sättet.
Mm. Så här, nu har vi pratat lite om Rheingold, lite om Der Plan. Det är ändå tidigt 80-tal. Och sen, om man då fortsätter hålla sig till Wikipedias grova skiss om de här tre generationerna, så den tredje generationen, då handlar det mer om band som Mouse on Mars.
Mm.
Och där, det var ju en duo, och den ena medlemmen kom från Düsseldorf, den andra från Köln. Eller kommer, för de håller väl fortfarande på.
Mm, det är allra högsta grad, tror jag.
Ja, och
så länge sedan de släppte någonting.
Nej, precis. Men när de kom, då kändes det ju också som att de hade också kvar det här lekfulla, lite skämtsamma. Ursprungligen från början handlar det väl om att alla de här banden på något sätt förhåller sig till dadaismen, mer eller mindre uttalat.
Ja, det tror jag nog stämmer, att det finns en sån... en sån bakgrund. Den här lekfullheten tycker jag är ganska viktig att lyfta fram, att det finns den här humorn, att det finns, för att jag tror många när de tänker på Kraftwerk eller liknande ser det här lite stela på något sätt, men det är ju gjort med glimten i ögat, det måste man ju komma ihåg på något sätt. Det blir ju tydligare kanske med de här lite senare banden.
Mm. Lyssnar du på annan musik från Düsseldorf som är gjord post 1991?
Alltså det band jag har lyssnat allra mest på är nog ändå Kreidler.
Mm.
De håller ju fortfarande på, även om det inte är riktigt samma samma medlemmar som från början. Men där är ju Andreas Reis som har varit den lite mer drivande personen. Jag tror att de är födda i Düsseldorf, hela gänget där från början faktiskt. Thomas Klein, Alexander Paulik var väl de tre. Och sen tillsammans med Stefan Schneider, som jag nog tycker man ska nämna i sammanhanget också, som jag tror fortfarande kan vara ganska viktig för Düsseldorf musikscenen. Som hade sitt Torokoko Rot-band. Startade han ju också skivbolaget Tal, men det tror jag var lite senare, kanske 2016, någonstans där omkring. Han samarbetade ju också med Joakim Rodelius till exempel, och Andreas Reis samarbetade ju med Conrad Schnitzler, så de har ju liksom byggt också vidare på en tidigare tradition. Men här har vi ett annat sound. Här är ju mer elektroniskt. Man går mer åt ambient-hållet. Märker ganska tydligt att det är mer att man sitter och snickrar musiken på sina syntar och lite digitalt på ett annat sätt.
Mm.
Det är också lite funkigare, lite svängigare, lite mer komplext, men också den här härliga nattkänslan i mycket det som Kreidler gör.
Ja, för jag tycker att Kreidler tycker jag ändå känns som att de bevarar ganska mycket av det som vi pratar om med det här immergrade och,
ja, det, ja.
Och så. Det finns någon slags krautvibb i det. Även om det låter mycket modernare, det är mer kanske IDM om man ska dra, eller elektronika.
Ja, man tänker trumljuden och sådär är ju elektroniska trumljud, ja, men precis. På ett annat tydligt
sätt. Ja, det är det, ja. Definitivt. Men det finns ändå någon slags stämning i musiken som är...
Som påminner väl, det är det här flödet lite.
Mm.
Härliga, lite monotona flödet som finns i deras musik också. Mm. Som jag tycker är väldigt tydlig koppling tillbaka till Noi.
Just det.
Men de har varit ganska produktiva, gjort mycket och gjort bra, många bra grejer.
Mm.
Gjort lite soloplattor också och gjort många bra sidoprojekt. Cellistprojektet till exempel, som är ännu mer, lite mer nästan åt house-techno-hållet. Det fortsätter ju komma mycket bra musik från Düsseldorf. Det är nog de jag har lyssnat mest på ändå.
Ja, men för mig är det nog Mouse on Mars, Jan Sant Werner och Andy Thoma.
De är ju nästan, de är lite mer lekfulla kanske. Det är
lite mer lekfulla. Jag tycker att de också känns väldigt mycket som Der Plans nästa logiska steg på något sätt. Så. Men sen så har ju, för vi pratade om närheten till Köln och någonstans på sent 90-tal så kändes det som att Köln tog över lite som den ledande musikstaden. De hade bland annat skivbolaget Compact som var, alltså blev ju nästan tillbett som någon slags semigud här i Sverige. Jag kommer ihåg att det fanns bloggar och folk pratade om Compact alltid. Och då kom det massor med ny musik från Köln, men då kändes det lite som att Düsseldorf hamnade i bakvattnet, eller att man i alla fall tappade intresset lite. Men jag tänkte på, för när vi skulle prata om detta så googlade jag lite, och det finns en sajt som heter The Sound of Düsseldorf, där man kan gå, via den så kan man också då gå soundwalks liknande den du cyklade runt i Düsseldorf. Där har de också en högst icke-vetenskaplig lista över vilka de tyska bästa albumen är, och så konstaterar de att Düsseldorf har bland de, vad är det, 30 bästa albumen, så står Düsseldorf för 9 av dem här. Och jag vet inte hur de har röstat fram den här listan, men Kraftwerks Die Menschmaschine är 2 på listan och Noise Noi är 3 på listan. Så att, och de har vi ju pratat om. Dessutom så dyker Duff upp med Alice ist gut och sådär.
Men är det etta, som brädar dem då?
Ja, men 1 är också från Düsseldorf, och det är Monarchi und Alltag av Fehlfarben. Och det är en skiva som jag
inte... har vi inte nämnt.
Nej, jag har inte lyssnat på den, måste jag erkänna. Jag har otroligt dålig koll. Har du koll på Fehlfarben?
Jag tror inte att jag äger någon skiva av... Jo, jag har en singel med dem. De är ju ännu lite mer punkiga. De har ju Tino i Deutsche Welle-tiden där. Och är jag har lite där gladare, lite punkigare. Så jag kan tänka mig att de har haft... Att det här har varit en stor radiohit. Att det är många som äger den här skivan. Och jag vet inte om det har röstats fram på något sånt sätt att man kan tänka sig att det är därför den har kommit väldigt högt.
Jag sa att jag inte hade lyssnat på Felfarben, men jag har ju såklart hört hitlåten Ein Jahr es geht voran, och det är förmodligen den som ganska mycket förklarar att den har hamnat etta på listan, för det är en riktigt stor Neue Deutsche Welle hit.
Ja, den kanske inte har varit en stor hit utanför Tyskland på samma sätt. Vi precis. Kanske hade varit liksom svenska lyssnare som hade röstat fram, hade nog inte de kommit på topp 10 riktigt.
Det tror inte jag heller. Hade
röstat fram Kraftwerk, tror jag.
Det tror jag också.
Någon av deras plattor.
Verkligen.
Men härligt, Noi var två ändå. Brädade de Kraftwerk?
Vi ska se. Nej, Kraftwerk var Dimension Machine och två.
Ja, men det är ändå rimligt. Det var den jag hade gissat kanske
Autobahn,
hade vunnit.
9. Trans-Europa Express 10.
Ja, men Düsseldorf levererar ändå, måste man säga, i det här sammanhanget.
Det gör de, verkligen.
Och sen kan man tänka att musiken från Köln kanske inte är lika albumcentrerad heller. Den musiken som har kommit de senaste 20 åren är ju mer låtbaserad på ett annat sätt än albumbaserat. Om det här var en lista som handlar om musikalbum just.
Just det, det var det.
Så kan man tänka att det kanske är det som gör det, men Köln det säger faktiskt ändå något om hur mycket bra musik från Düsseldorf det finns.
Otroligt bra. Nej, Köln har 3 album och det är alla I can. Så att det känns också som en lista som värt. Kanske skulle kunna uppdateras så småningom.
Det kanske kan uppdateras, men det är ändå can är värda alla hyllningar de kan få.
Ja, det är de. Men om vi ska avrunda det här samtalet med om du skulle säga 3 album eller 3 låtar från Düsseldorf som du tycker att man absolut ska starta med, vad skulle det vara?
Man ska börja, tänker du kronologiskt, man ska börja liksom gräva från rötterna eller bara 3?
Nej, jag tänker om man har lyssnat på det här småförvirrade samtalet och känner att jag vill också höra hur Düsseldorf låter.
Man måste ju ändå börja med Hallo Gallo. Tänker jag.
Mm, varför då?
Av Noi. Ja, men för att den är så tongivande ändå. Jag tänker att många av de låtarna som jag kanske skulle tipsa om jag även skulle tipsa om någon låt med Kreiler, Moroder till exempel, låter ju ungefär som en uppdaterad Hallo Gallo och så vidare. Det är många som försöker göra den på nytt på olika sätt och gör många bra nya låtar.
Mm.
Men jag tror att där ska man nog ändå börja för att liksom se ursprungslåten. Den är så tongivande ändå. Men sen tycker jag ju också Kraftwerks tidiga, även om de själva har fasat bort lite sina 3 första skivor, så tycker jag ändå att man ska börja med första Kraftwerk-plattan och gärna lyssna på Huxuk. Som är tydlig också med det här som vi har pratat om, att man hör liksom vad låten handlar om på något sätt. Det är någon som har väldigt bråttom och springer åt olika håll och stannar upp helt plötsligt, så börjar den igen och det, ja, men Florians tvärflöjt finns ju med här väldigt snyggt också. Det är mycket som händer i den, och som lyssnar man på den så tror jag att man förstår soundet också väldigt väl. Det är ju 2 riktiga klassiker, Kraftwerk, Noi. Men ska man tipsa om någonting? Vi har pratat ganska mycket om La Düsseldorf, så vi kanske inte behöver tipsa om en till låt med dem.
Mickey Yui?
Ja, det? Men ska jag nämna eller henne
Yui,
någonting?
Kanske man säger.
Precis, hon har ju rötter i Japan och flyttade till Düsseldorf på 90-talet. Och är ju lika mycket konstnär, bildkonstnär som musiker eller artist, och håller på en hel del med performance ganska mycket i den tydliga Düsseldorf-andan, så man förstår att hon liksom har hittat hem i Düsseldorf-scenen. Hon har gjort en skiva tillsammans med Asmus Tietjens, nu kommer ju han från Hamburg visserligen, men de gjorde en skiva tillsammans 2021 som jag tycker väldigt mycket om, som heter Noyes båt, som är släppt på Tal, som är Stefan Schneiders skivbolag. Den kan man lyssna på om man vill höra. Ja, alltså, nu är det en ny skiva, men hon har ju väldigt tydligt det här ljudexperiment-soundet på det hon gör. Så det är väl ett tips som är lite lite senare och ganska nysläppt. Hon levde ju också tillsammans med Klaus Dinger under många år, fram tills han gick bort 2008, och har ju varit här i Sverige bland annat med den här utställningen Dingerland som jag såg på Runells här i Stockholm, som har en massa vykort och prylar och grejer från Klaus Dingers studio och värld och sådär. Men hon är ju verkligen egen konstnär med ett eget sound, och så henne kan man också kolla upp om man vill ha lite mer. Det är lite mer ambient, lite mer ljudexperiment i det hon gör, men där finns det också ett tydligt liksom flöde med musik inspirerad av naturen och lite så. Men du, vad har du för tips?
Jag tänkte säga, bara som en reaktion på det du sa, så tänkte jag först säga att vad skönt att vi kunde nämna en kvinna här idag, men så kom jag på att vi har pratat om Beate Bartel, som ju då var med i Malaria och också i...
Angolt har en kvinnlig medlem också.
Just det, precis. Men Liaison Dangereuses, och den är ju
ja,
nästintill uttjatad, men det är ändå en sån fantastisk låt, så att jag skulle säga att om man ska lyssna på Düsseldorf så tycker jag ändå att man börjar med Los Niños del Parque, för det är en sån fantastisk klubbhit. Och Chris Lohas, som sagt, som var med i bandet, han var med i en tidig upplaga av DAF. Och DAF har jag ju pratat om ganska mycket, men så det är också mitt andra tips då från Düsseldorf. Det blir faktiskt DAF.
Och vilken låt med DAF då?
Det är ja, svårt det att finns, välja. Ja, det finns otroligt många att välja på. Vi pratade förut om Kebab Träume, den är fantastisk. Men jag tror ändå att jag väljer Försvende deine Jugend, som är en skön uppmaning att slösa bort din ungdom. Det handlar om att leva i nuet och stå på dansgolvet och bli svettig. Den gillar jag. Och det tredje tipset, jag hade tänkt säga Mouse on Mars, men jag måste ju också säga Kraftwerk. Alltså det känns ändå som att Düsseldorf, då är det Kraftwerk som är kungarna. Och jag pratade om Schaufensterpuppen förut, det är en fantastisk låt, men jag skulle säga att det album med Kraftwerk som jag tycker är mest helgjutet, för att de var ju mästare på temaskivor, Computerwelt, alltså det finns inte en ton på den skivan som är fel.
Jag håller med om helt och hållet.
Mm. Okej. Då drar vi väl till Düsseldorf och gör en ny soundwalk och letar efter det nya Düsseldorf, så får vi se om vi återvänder med några tips och tricks.
Det är jag övertygad om att vi skulle göra, hitta nya grejer.
Du har lyssnat på Tysklandspodden, en podcast producerad av Goethe-Institut Schweden.